Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Hörrni, ja, välkomna. Ni ramlar rätt in i Åsa sitter här och fnissar på grund av att vi har så svårt att få till den här påan. Men vi har alltså idag träffat en man som blev utsedd till årets talare i Sverige 2008.
En social entreprenör som heter Björn Söderberg.
Mycket möjligt att du har lyssnat på honom någonstans.
En inspiratör. Det var väldigt inspirerande att prata med honom.
Absolut.
Väldigt roligt samtal.
Och kanske inte alltid tog sig den riktningen som vi trodde att det skulle ta, eller?
Nej, vi hade större problem än vi någonsin haft att hålla tråden.
Det kommer man naturligtvis inte märka av, för det är ju så fint klipp det här så att ingen kommer märka någonting. Men ändå, vi har haft väldigt kul med Björn och det är ett väldigt spännande livsöde och äventyr som han står för.
Ja, mest spännande tycker jag att det var att jag var överens med honom. Jag fick inte gå i polemik en enda gång. Det är ovanligt.
Hörrni, det går jättebra att gå in och likea oss på Facebook, för då får man också lite snabbare veta vad vi håller på med och när nästa program och så kommer och sådär. Det går också att prenumerera, så berättar vi ibland också där vad som är på gång.
Och kommer med förslag på personer ni vill höra pratas om. Och ja, föreslå dig själv, vi kanske inte går på det, men föreslå andra som du vill höra.
Välkommen hit, Björn.
Tack så mycket.
Om vi kallar ge dig en titel, så har vi provat att ge dig titel social entreprenör. Är det någonting som du känns vid? Är det rätt titel på dig?
Det stämmer bra. Social entreprenör eller hållbarhetsentreprenör.
Eller hållbarhetsentreprenör. Inga fler andra titlar. Vi är färdiga med dem.
Där. Vi är färdiga med dem.
Okej. Okay. Och det här avsnittet kommer av naturliga skäl handla väldigt mycket om Nepal. Och du är precis hemkommen från Nepal och du har varit där sedan jordbävningen som skedde den 25 april
Stämmer. I
år. Vad har hänt? Berätta om jordbävningen bara för oss som inte...
Jordbävningen var en oerhörd katastrof i Nepal. När den hände så var jag här i Sverige och åkte dit och kom på plats 2 dagar efter. Och alltså 9000 människor omkom i jordbävningen. Det är över 600 000 hem som är totalt förstörda. Och för mig så, man förstår inte riktigt vad det innebär för när man hamnar på plats. Jag kom ner till Kathmandu och så först, den första intrycket jag fick när jag kom dit var att det var inte så farligt som jag hade sett på tv. Så länge jag höll mig i de rika kvarteren. Men när man åker ut därifrån ut på, i de fattiga kvarteren och ut på landsbygden, så blir det att förstörelsen bara ökar och ökar och ökar. Jag hade precis landat från planet, vi tog en jeep och åkte ut och så passerade vi staden Bhaktapur som ligger strax utanför Kathmandu. Och där ser man hela bostadskvarter som bara jämnas med marken. Det finns ingenting kvar. Fortsätter därifrån längre ut på landet ut till en by som jag har varit flera tillfällen tidigare varit ute i, och man kommer fram till byn efter 4 timmars bilfärd. Och det står inte ett enda hus kvar längre. Alla människorna sitter utanför sina raserade stenhögar och försöker täcka huvudet med en presenning för det regnar. Och det var helt obeskrivligt, den känslan av att vi hade tagit med oss lite säckar ris och lite presenning. Jag tänkte vi skulle försöka göra någonting. Och det tog slut på 5 minuter och det kändes som att det finns så lite man kan göra i en så här stora, enorma katastrofen.
Och nu var det här beskrivelsen, 25 hände det. Du åkte ner strax efter, så det här är slutet av april, maj. Och vad har hänt sedan dess?
Alltså, initialt så började vi ganska snabbt att försöka. Jag samlade alla i mina företag, cheferna, mina kollegor. Jobbade, min fru framförallt, vi drog det här tillsammans. Och då vi bestämde oss för att försöka göra så mycket vi kunde i början. Så det första vi gjorde var att vi tog med oss byggnadsarbetare ut på landsbygden och började försöka bygga temporära shelters för att gräva fram maten som fanns under rasmassorna.
Men det var ganska snabbt, förstår jag, som ni var ute.
Ja, det var samma dag som vi landade i Kathmandu.
Och vilket datum är det nu? Och nu ska jag datera det här.
28 april.
Okej, ja, det var snabbt.
Min fru var i Nepal när den första jordbävningen kom. Tillsammans med vår son och jag som var här i Sverige, vilket var fruktansvärt när man inte visste vad som hände. Men också sen, jag var själv när den andra jordbävningen kom senare i maj.
Och hur snart efter jordbävningen fick du reda på att din son och din fru mådde bra?
Ganska omedelbart, det var faktiskt, de ringde mig och berättade att det var en jordbävning, rätt så omedelbart. Men sen när vi sitter och pratar under det telefonsamtalet så plötsligt så skriker bina, ah, it's shaking, run! Och sen bryts telefonsamtalet.
Mm. Oj, oj.
Och där var jag sittande och det tog ganska lång tid innan vi fick kontakt igen. Jag hade ingen aning vad som hade hänt. Det var fruktansvärt. Och sen till slut så visade det sig att det var inget problem. Så det var lite efterskalv och telefonlinjen hade gått ner.
Mm. Men fantasin är ju inte ens bästa vän.
Nej. Men det vi gjorde där var mycket liksom att ut och börja bygga. Vi insåg ganska snabbt att det var hopplöst. Alltså vi kom ut, vi hade ett gäng byggnadsarbetare med oss och bara i den byn där vi var så hade 2000 hus rasat och vi kunde bygga 2 shelters på en dag, så man fick, proportionerna var så enorma. Så vi rätt snabbt sadlade om, åkte tillbaka in till Kathmandu och tänkte om hela strategin. Köpte in enormt massor med byggmaterial, fyllde 2 lastbilar med hammare, spett, sågar, allt man kunde använda, åkte ut och delade ut det till byborna som är rätt händiga och driftiga själva. Och därifrån fokuserade våra egna byggnadsarbetare på att bygga till de som inte kan bygga. Så gravida kvinnor, som ensamstående kvinnor som inte hade chansen att göra någonting. Eller de som hade nyfödda barn. Så det var liksom det första steget. Och sen har det fortsatt därifrån.
Men det måste ju varit en massa andra organisationer som också var på plats. Samtidigt som ni arbetade där.
Ja, det var alltså det fantastiska i den här tiden var att se vad alla de gräsrotsorganisationerna gjorde. När många stora organisationer...
Vad menar du med gräsrotsorganisationer?
Alltså allt från Dinesh som äger butiken, vi säger ingen organisation överhuvudtaget, runt hörnet. Han tog 2 timmar efter jordbävningen, allt som fanns på hyllorna, lade i en lastbil och körde ut och delade ut i sin by. Och sen kom han tillbaks och beställde mer från sina leverantörer på kredit och åkte ut och lämnade det igen. Och hans fru står och berättar om det här och liksom, han är ju helt galen. Han tagit allt vi ägde, de ägde verkligen ingenting och dessutom köpt mer på kredit. Och hon berättar och försöker låtsas att hon är arg på honom och man ser att hon är så stolt. Så allting från honom till de här liksom små lokala nepalesiska organisationerna som dels för det första tog hjälp av sina vänner och åkte ut och började volontärarbeta. Sen tog kontakt med någon de kände som hade träckat ihop med utomlands och började samla in pengar och började göra saker till de lite större organisationerna.
Ja, för det var väldigt vanligt. Jag har ju själv varit i Nepal och hälsat på dig och trackat där också. Och jag har ju följt vår egen guide och hans insamling och alla kontakter som han har haft över hela världen som har börjat skicka pengar. Så det har ju varit ett massivt uppställ från hela världen. Alltså väldigt många har ju känt sig väldigt personligt engagerade i det.
Det var det som var så fantastiskt där i början och som tyvärr då har jag lite grann runnit ut i samband med att nyheterna lämnade. Mm. Men det var också det engagemanget som skapades där var otroligt viktigt, för det var det som gjorde hela skillnaden. Mm. Det var alla de småskaliga initiativen tillsammans som gjorde att den här katastrofen inte blev mycket, mycket större.
Och hur skulle du vilja beskriva situationen nu, så här några månader efter?
Tyvärr så är situationen nästan lika illa som den var direkt efter. Det är bara det att alla har glömt bort det. I landet själva, så i Kathmandu så är det back to business as usual och man diskuterar snarare problemen som man har med bränslekris och att Indien har stängt gränsen. På nyheterna så finns det ingenting längre. De som fortfarande är ute och kämpar är samma, de småskaliga businessorganisationerna som gör underverk där ute varje dag. Monsunen är precis över, snart kommer vintern och det är fortfarande 800 000 familjer som inte har något hem att bo i.
Och vinter är ju riktig vinter.
Alltså uppe i Malia så är vintern kall.
Visst, absolut.
Och så det jag fokuserar på nu ihop med mina kollegor och min fru är att bygga hus, jordbävningssäkra hus till fattiga familjer, bygga skolor, sjukstugor, försöka bygga upp det som har förstörts.
Det är till och med så att du har bildat ett företag som håller på med det?
Ja, vi har bildat en verksamhet som heter Build Up Nepal, så där egentligen konceptet är att bygga upp hus, skolor, sjukstugor i fattiga byar, men framförallt ännu viktigare kanske är att göra det på ett sätt så att det bekämpar fattigdomen. För att det man såg så tydligt och som var så uppenbart när jag kom ut i de här byarna och började jobba där efter jordbävningen var att fattigdomen är grundproblemet snarare än jordbävningen. Det var därför som de som drabbades var de fattiga byarna, som inte hade råd att bygga med fina armeringsjärn och de fina husen. Så, och de har fortfarande inte råd att bygga upp på det sättet heller. Så utmaningen är att bygga upp Nepal med lokala material, med lokala entreprenörer. Så att det inte blir den här klassiska att man stora biståndsorganisationer kommer in, hyr in några stora byggjättar från Kathmandu som importerar prefabricerade material från Kina och Indien och åker ut och smackar upp några hus ute på landsbygden. Det förändrar väldigt lite. Vårt koncept är istället att åka ut på landsbygden. Varje hus vi bygger är en utbildning för de andra byborna så de kan bli entreprenörer, byggnadsarbetare som sen kan bygga fler jordbävningssäkra hus till de andra byn. Och så att när de större biståndsorganisationerna kommer dit och vill göra större projekt, då finns det redan lokala byggare redo som kan tekniken, som vet hur man gör och kan ta kontakten. Och se till att alla de pengarna som kommer dit, för det finns en möjlighet nu som är så spännande också i det här, och det är att för första gången i Nepal så satsas det pengar ute i byarna. Det har inte hänt tidigare. Det har alltid glömts bort för allting har kommit till Kathmandu i städerna. Men nu har man i alla fall fått ögonen på det och biståndet är där och man gör saker där. Och det är chansen att kunna skapa arbetstillfällen i byar. Det har inte funnits ett enda jobb tidigare där alla de ungdomarna åkte därifrån för att gästarbeta i Qatar. För att de inte ser möjlighet att försörja sina familjer. Det här är chansen för dem att stanna kvar hemma och kunna försörja sig i sin egen by.
För att testa en fråga på dig. Det brukar ju finnas ofta lokal kunskap kring saker som är frekventa i en given miljö. Och då tänker jag, det här kan inte vara första gången en jordbävning drabbade Nepal.
Nej, jag har varit med om en jordbävning till även om den var mycket mindre. Och för 20 år sedan så var den ganska kraftig.
Så, och det brukar ju också vara så att det stora problemet det är när man går från en gammal teknik som ofta tog hänsyn till de lokala förutsättningarna till att man tog betong utifrån armeringsjärn och så gjorde man fel och så rasar alltihopa. Till att man verkligen kan bygga rika, alltså nu menar jag dyra hus. Det är det där mellanskedet. Finns det lokal teknik i Nepal som redan idag säger så här, om man går tillbaka lite och hittar know-how från förr där man skulle kunna bygga billiga jordbävningssäkerhus?
Det är faktiskt inte det som är problemet. Den tidigare teknologin är den som inte ens fungerar sämst. Okay. Man har traditionellt byggt stenhus i Nepal.
Och då blir man ju platt.
Och det är inte bra alls. Nej, och de rasar väldigt lätt. Ja. Så att den gamla tekniken, det är det som gör det så svårt också. Att den gamla tekniken som byborna kan, byborna är duktiga och driftiga och kan bygga. Men allt det som de har lärt sig vet de att det inte funkar längre. Så att därför handlar det om att ändå återanvända de materialen som finns där att bygga med. Alltså vad vi gör nu är ute och pressa ihop blocks av lera. Alltså göra egna tegelstenar av lera med lite grann cement i bara. Att använda bambu på ett nytt sätt som man istället för att göra temporära hyddor kan göra riktiga hus av det. Och att även i de fall man måste använda sten. Vi jobbar i en by som ligger på 4000 meters höjd och 4 dagars vandring från närmsta väg. Det går inte att ta med sig cement överhuvudtaget upp dit, det blir för dyrt. Där handlar det om att kunna förstärka de här stenbyggnaderna, att ändå armera dem med någonting så enkelt som ståltråd och stålvajra. Så man kan ta med sig 100 kilo upp och med hjälp av bara det armera och förstärka upp ett helt hus. Så det handlar någonstans om att hitta metoder som är nytt och gammalt blandat. Men det, tyvärr är det så att de där gamla metoderna är inte någonting som funkar det heller. Och det är det som gör det väldigt svårt.
Mm. Jag tror att vi ska ha en liten faktaruta här nu. Nu ska vi ta en liten faktaruta tillsammans. Vi har grupparbete. Nepal, land norr om Indien, präglas av, varför jag har faktaruta. Men
alltså det präglas ju väldigt mycket av bergsklättring och tracking.
Exakt.
Det är liksom den stora
höga berg, infrastrukturproblem väldigt mycket. Men sen länge ett biståndsland.
Jag skulle säga att Nepal
han får ta faktarutan.
Ja, det känns som att här får vi faktarutan som västvärlden ser Nepal.
Ja, exakt.
Men du kan ju inte ta bort bergen. Det kan ju inte vara perspektiv.
Nepal är ett land som präglas väldigt starkt av att ligga mellan Indien och Kina.
Ja.
I en politisk zon där som har under lång tid utvecklats snabbt i städerna men inte på landsbygden. Fattigdomen har minskat något otroligt de senaste 10 åren som har minskat fattigdomen med mer än 25%. Det är ett land som går framåt och möter millenniemålen åtminstone fram till jordbävningar. Det är ett land där fler och fler kvinnor utbildar sig, fler och fler flickor går i skolan. Där så oerhört mycket positivt och spännande händer.
Men du kan ju inte ta bort bergen. Du kan ju fortfarande inte ta bort bergen. Eftersom det präglar landet.
Absolut. Bergslandskapen är väldigt starkt präglande. Framförallt gör transporter svårare. Det gör att folk lever i isolerade byar.
Och det första du sa, men Kathmandu kontra landsbygden. Och det är ju väldigt mycket.
Men det viktiga med bergen är inte så mycket. Jag tror turismen är viktig för Nepal. Men betydelsen är inte så stor som man kanske i väst tror.
Jag tycker att bergen är viktig för infrastrukturen. Att det finns en svårighet med att bygga vägar helt enkelt.
Och den präglar hela jordbruket också.
Ja,
så på så sätt den präglar hela förutsättningen för
Malena. Och hela vattenförsörjningen präglar det också såklart. Så det,
absolut.
Bergen är ju den gör att precis som skogen präglar Sverige. Liksom.
Den gör att det är det landet, kanske en av de landen i världen som har störst potential för småskalig vattenkraft.
Mm.
Som man inte har byggt ut.
Mm. Men samtidigt är det ju precis som du säger att västvärldens bild av Nepal, det är base camp for Everest.
Ja.
Och jag menar, just nu så har det gått på biograferna en lång film om den här beryktade katastrofklättringen i Everest där en massa människor dog. Och det dog väldigt mycket sherpas och inhemsk nepaleser. Men framförallt var det ju viktiga amerikaner och britter och så vidare som dog. Och det är ju de som...
Det är alltid de som kommer upp på berget först. Ja. Det är konstigt också.
Det är ju därför man gör en lång film.
Precis.
För man hade ju inte gjort en lång film om 20 personer från Nepal hade dött på Everest. Nej. Det hade ju inte blivit en lång film av det.
Som går utan syremask och bär belastpackning också. Men det är en annan sak. Ja, men nu har vi gjort fakta utan tror jag. Hur många människor bor? Hur många befolkning är...
Någonstans mellan 25 och 28 miljoner.
Och en regim som är demokrati, valsystem.
Multiparty, valsystem.
Ja.
Och du har Kathmandu har oerhört mycket invånare också. Det är stort som Växjö kommun, eller vad är det du brukar säga?
Nej, alltså när jag flyttade dit 2001 så bodde det ungefär 1 miljon. Idag bor det mellan 3 och 4.
Det är betydligt större än Växjö kommun då.
Betydligt större än Växjö kommun, fast på väldigt liten yta.
Nu ska vi komma till där vi brukar börja. Nu ska vi hia oss här i Nepal. För du är ju inte född i Nepal.
Nej.
Nej, du är född i Växjö.
Utanför Växjö.
Utanför Växjö. Och 2001 så bestämde du för att åka till Nepal. Men innan vi åker iväg till Nepal 2001, hur gammal var du då?
19.
19. Hur var du som 17-åring? Vi har aldrig börjat en intervju så här långt tillbaka. Hur var du som 17-åring egentligen?
Ruskigt skoltrött. Jag var så trött på att sitta och försöka igen och igen och igen studera teoretiska lösningar på teoretiska problem som man trodde aldrig man skulle få se i verkligheten. Jag läste naturvetenskapliga programmet för att jag tyckte att fysik är fantastiskt. På fysiklärare lyckades göra det riktigt tråkigt. Jag ville bara därifrån. Jag kände hela min skoltid att jag inte passade in. Startade ett IT-företag när jag gick på gymnasiet mest för att få ägna mig åt någonting annat under tiden. Och det var väl lite grann det som var min känsla att när jag gick ut gymnasiet, så var den här känslan av att jag vill inte plugga 3 år till nu, utan jag måste ut i världen, träffa människor med andra värderingar och se om man nu har studerat här i 12 års tid, så naiv som jag var, så trodde jag att jag borde kunna använda den kunskapen och göra lite nytta.
Och då bestämde du för att då hände någonting som sa, 19 år gammal packade du ryggsäcken och åkte till. Vart ja. Åkte du?
Jag åkte till Nepal.
Det var raka vägen dit liksom?
Ja.
Och vad hände sen?
Ja, och det bara blir, alltså i Nepal blir ingenting som man har tänkt. Så jag hamnade i en, tillsammans med ett gäng med föräldralösa ungdomar som bodde på 30 kvadratmeter, vi var 10 personer. Och jag bodde ihop med dem i nästan ett år. Och jag tror att ingenting hade kunnat förbereda mig på den upplevelsen att hamna där från min fina lägenhet hemma i Växjö och komma i ett litet rum på 30 kvadrat där fönstren var trasiga, där man inte hade råd med någonting. Och att få leva där, och det fick mig verkligen att tänka om och inse vad det är som är viktigt, att det spelar väldigt liten roll om man har en schysst mobil och en fin bil, utan det handlar om, det jag saknar än idag som bor i Nepal, är den här känslan att veta att kunna ta ett glas vatten ur kranen var som helst, när som helst och dricka det utan att bli sjuk. Det är det som betyder något.
Och hur länge stannade du när du hade kommit hit?
Jag stannade ett år första gången.
Mm.
Och sen var jag tillbaka till Sverige i 1,5 år ungefär, och sen bestämde jag mig för att flytta dit.
Och vad sa dina föräldrar? Nu är du väldigt ung fortfarande och du har fått en aha-upplevelse som till del kommer prägla hela ditt liv. Vad sa dina föräldrar? Hur reagerade de på det här?
Min mamma sa att det där låter som det som jag alltid drömde om att göra.
Okay.
Och sen har hon varit i Nepal snart 10 gånger efter det.
Så de stöttade dig helt och hållet, så gör det här.
Framförallt så var det så kanske det starkaste var att när jag senare bestämde mig för att försöka göra någonting åt problemen i Nepal och tog alla pengarna som fanns på bankkontot och satsade det på att starta ett återvinningsföretag, så ringde jag hem och berättade det för mina föräldrar, så att okej, jag tömmer bankkontot nu för jag måste göra det här. Och då sa min mamma det att det låter fantastiskt, och skulle det gå åt skogen så är det klart vi köper en flygbiljett hem till dig.
Mm. Det är vettigt.
Hur lång tid tog det för dig att känna dig hemma i Nepal? Kom den känslan direkt? Jag menar, som du själv säger, att ingenting kunde förbereda dig från lägenheten i Växjö till att bo på 30 kvadrat med ett helt gäng unga nepaleser i floden. Men när började du känna att det är här jag är hemma?
Det är väldigt svårt att säga. För det som var, det var väldigt mycket upp och ner framförallt. Men det var en sak som var fantastisk med att komma till Nepal. Jag hade gått pluggat precis innan. Jag hade under min tid i skolan passat in i ett system som man skulle göra och blivit en person som jag inte trivdes med. Jag kom till ett land där ingen kände mig och fick vara precis den jag egentligen ville vara. Det trivdes jag bra med från första dagen. Det blev ett sätt för mig att skapa min nya identitet. Men det tog mig år innan jag började känna att Nepal är hemma. Det var väldigt annorlunda, det var fruktansvärt svårt.
Och längtade du aldrig hem?
Jo.
Gjorde du?
Inte längre.
Nej. Och sen så har du ju helt etablerat dig där, du har gift dig där nere, en kvinna från Nepal, ja. Och du har son. Och...
Vi försökte flytta till Sverige också. Men
ja, eller hur? Visst gjorde ni det ganska nyligen?
Vi var för 2 år sedan vi flyttade hit och vi bodde här under nästan ett år och det gick inte alls bra.
Varför gjorde ni det?
Det var en tanke om att vi skulle försöka bo i båda länderna så vi vill kunna se hur det är att bo här också och vår son var intresserad av att börja plugga här. Men han hade svårt att komma in i skolan. Jag var uttråkad av den grå vardagen som finns här och Bina kände att det var extremt svårt att komma in i det svenska samhället. Att få gå från liksom att man är på sin toppen i sin karriär till att börja om från absolut allra första början och sätta sig i skolbänken och läsa svenska och därifrån se att möjligheterna är så oerhört små.
Det låter ju jättemärkligt med tanke på att Stockholm slår sig för bröstet och tycker att man är en internationell stad och man klarar sig bra på engelska och det finns en massa internationella företag etablerade här och så.
Ja, då ska man jämföra med en sak. När jag landade i Nepal så var det så att efter en vecka så hade jag 10 vänner som hade bjudit in mig i sitt hem som hade låtit mig dela deras säng för det fanns bara 3 sängar. Och som 5 av dem lärde mig Nepal i utbyte mot att jag lärde dem engelska. Och ytterligare en vecka senare, efter 2 veckor, så hade jag fått min första heltidsjobb. Så gick integrationen till Nepal. Mm. Jag tror inte de flesta som kommer hit från utomlands till Stockholm har riktigt samma upplevelse av det.
Och sen landade ju du med en status hudfärg, medan hon landade med en icke-status hudfärg. Precis. Så du måste ju se det, för att om en nepales kommer till Nepal så får man ju inte samma mottagning. Nej. Eller om en indier kommer till Nepal så kommer inte nepaleserna bara åh, hurra, det kommer en indier hit.
Nej, precis.
Så det var ju ett privilegierat sits du hade.
Men det är ju precis raka motsatsen som de flesta som kommer hit har.
Ja, absolut.
Det är det som är grejen.
Pratar du flytande?
Nej.
Hur stapplig är du?
Alltså, jag tar mig fram, jag jobbar på Nepal, men jag klarar inte ett löneutvecklingssamtal.
Okej. Så vem gör de åt dig? Eller gör de på engelska?
Det är lite olika. Jag har drivit IT-företag och där kör man det på engelska. Det gör vi allting på engelska. Men när vi är ute och jobbar och bygger hus eller i återvinningsverksamheten så är det på Nepal. Och då gör det mycket tillsammans med Bina, min fru. Vi driver företagen ihop. Och med andra managers som jag jobbar ihop med.
Nu har du ju nämnt lite olika företag. Du sa att du startade ett återvinningsföretag och så säger du att du jobbar med IT. Hur många företag har du egentligen?
Alltså jag har 4 företag som jag driver aktivt idag. Jag har startat 9. De har gått olika bra. En del har varit totala katastrofer.
Det gillar vi. Vi pratar mycket om misslyckande här. Så vi ska komma tillbaka till det. Det känner jag. Det måste vi frossa i. Men berätta lite mer om de som är levande och aktiva, de 4 bolagen.
Där jag lägger min största fokus just nu, det är företaget Build Up Nepal som jag berättade om tidigare här, som handlar om att återuppbyggnad i Nepal. För det känns som det absolut viktigaste och mest aktuella just nu. Sen så driver jag som heter Fair Enterprise Network. Det här är ett svenskt företag där jag jobbar här med som hållbarhetsentreprenör eller CSR-entreprenör. Och det handlar om att få svenska företag att förstå hur man kan hitta kombinationer av hållbart lönsamt. Hur man kan få in hållbarhet och bli en del av affärsverksamheten och faktiskt börja tjäna pengar på det.
Det ska vi prata mer om.
Sen då så har jag ett IT-företag, WebSearch, som jag startade 2005. Där målsättningen är att vi är ett team på 25 utvecklare och programmerare i Nepal. Och så har vi projektledningar i Sverige. Det vi gör egentligen är att vi bygger webb- och mobila lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle. Och det kom egentligen från att vi gjorde alla möjliga typer av webblösningar en dag. Och sen så satt vi en dag med en kund som ville att vi skulle bygga en mobilapp som egentligen gick ut med att skulle spåra kändisar och få poäng för det. Och, det var något. Och efter det mötet så kände jag bara det att nej, vi ska bygga lösningar som gör nytta. Så vi bestämde oss att ta en sån vinkel. Och sen så driver jag också upp med min fru Bina en städfirma som heter Shine Cleaning. Och den kommer sig egentligen från att jag hade en bild när jag var yngre att de företagen som utnyttjar billig arbetskraft i fattiga länder, de tjänar massor med pengar. Jag har lärt mig under mina år i Nepal att det är helt felaktigt. Så bygger man ingen lönsam verksamhet. Så vi startade Shine, alltså städfirman är ett av de områden där man har som sämsta arbetsförhållanden. Vi startade en städfirma egentligen med målsättning att visa att man kan driva en städfirma med riktigt bra arbetsförhållanden med nästan dubbelt så höga löner som hos konkurrenterna och få den att vara mer lönsam.
Och du, nu är vi i Nepal.
I Nepal.
Städfirman är i Nepal.
Ja, den är i Nepal.
Mm. Ni är 2 anställda i Sverige. Mm. Totalt. Och hur många är det i Nepal? Så att vi bara får en volym liksom.
För att få en volym. I IT-företaget är vi 25 heltidsanställda och ett antal frilansare. Städfirman 20 anställda. I Build Up Nepal 5 permanenta anställda men sen ytterligare 25 som är ute i olika byggprojekt just nu och som är på väg att bli entreprenörer sen då. Som de ska, tanken är egentligen inte att de ska bli anställda utan de ska bli egna för att kunna bygga vidare.
Så vi ligger någonstans mellan 60-70 personer i Nepal och 2 personer i Sverige. Vem är det som äger alla de här bolagen?
Det är en ganska stor röra. Jag äger Fair Enterprise Network som i sin tur har Webster som dotterbolag, IT-företaget. Min fru Bina äger städfirman Shine. Och Build Up Nepal är en ideell verksamhet som egentligen ägs av en medlemsdriven organisation med flera personer i Nepal. Så att det är lite blandat.
Så de 2 första i alla fall, de rena företagen är familjeföretag kan man, skulle man,
det kan man säga.
Förenklat. Men ja. Det sista nu, Build Up Nepal, är en ideell organisation.
Ja, precis. Ja.
Tjänar du bra med pengar på det här?
Ja, det gör jag. Sen kan jag säga så att det tog lite tid. Mm. Jag tror att det var på 4:e år som jag fick min första lön.
Ja, så med tjäna bra med pengar menar du att du får lön?
Nej, det menar jag inte. Det var efter 4:e år som jag fick min första lön.
Ja, okay.
Idag tjänar jag bra med pengar.
Okay.
Det var 2001 jag startade, det har gått ett tag.
Mm. Om man är social entreprenör, finns det någon gräns, om man nu ska kalla sig det, för det gör ju du. Finns det någon gräns på hur mycket pengar man får tjäna?
Absolut inte. Jag hoppas att det skulle vara fler entreprenörer som tjänar, sociala entreprenörer som tjänar mer pengar. Jag vill se fler sociala miljardärer.
Men hur definierar man då ett socialt entreprenörskap och inte bara ett vanligt entreprenörskap?
Jag tycker det viktiga är att det man gör, den verksamheten man bedriver, bidrar till ett bättre samhälle.
Men då finns det ju väldigt många som skulle kunna hamna i det. Varenda vårdföretag är ju socialt entreprenörskap.
Ja, det handlar också om hur man gör det. Men absolut, håller man det hela vägen rakt igenom och ser till att samtidigt ta hand om sina anställda och behandla det på ett bra sätt, då driver man en social verksamhet.
För jag upplever lite grann att det finns här sloganord liksom, och du är ju en hype. Mm. Du står ju till det, nu bestämmer jag att du gör det. Du får acceptera det eller inte. Alltså du står ju lite för socialt entreprenörskapshypen. Ja. Men jag uppfattar att det finns säkert folk som kommer i närheten från där du uppväxt som är så här gedigna entreprenörer som bryr sig om att de anställer sina släktingar och vänner, för det gör de ganska ofta. Och som bedriver en verksamhet
alltså,
som
känner att... Du pratar om Nepal alltså?
Nej, eller? Inte Nepal. Nu pratar jag om Växjö. Nu är jag i Växjö.
Ja, okay.
Jag är i Växjö eller vilken annan stor eller liten stad i Sverige som helst. Där man har en små entreprenör, en liten entreprenör som förstår att det jag gör ger effekter i min närbygd.
Ja.
Man gör saker som man är passionerad kring, som man också granskar utifrån en sorts samvete, för att jag ska även prata med min granne om vad jag gör för någonting.
Precis.
Och de är ju extremt sociala entreprenörer.
Absolut.
Så vad är då hypen? Liksom? Varför behöver vi en hype när vi redan har så himla bra entreprenörer i Sverige?
Alltså det jag tycker det är de sociala entreprenörerna där, och jag tycker det är det som är det viktiga. Jag tror att det har länge funnits en felaktig bild av att de flesta företag och entreprenörer har som mål att vinstmaximera och ingenting annat. Jag tycker inte det är sant. Alltså jag känner massor med entreprenörer, de flesta startar sina bolag för att de älskar det de gör. Och de tror på någonting, man vill göra någonting. Sen tycker jag man kan gå steget längre. Det beror också på det, vad sätter man i första rummet. Alltså jag tror, för mig så är det så att, alltså, jag tycker det är viktigt att man kan tjäna pengar och klara sig och ha det bra. Men det är inte det som driver mig. Jag tycker det som är spännande, det är liksom att hitta på ett bättre sätt att göra större samhällsnytta.
Men varför har vi en sån förenklad bild av företagande? För jag håller verkligen med dig, rörande mycket. Svenskt Näringsliv hoppas jag lyssnar på det här jättemycket. För att det finns en förenklad bild av företag i Sverige. Det är bara vinstmaximering.
Framförallt en felaktig bild.
Ja, felaktig. Men varför har vi en sån felaktig bild? För jag har undrat, för jag delar din synpunkt.
Ja, jag är osäker. Jag tror det har säkert kommit ur olika propaganda och diskussioner och politiska diskussioner länge. Framförallt tror jag att det är väldigt många personer som har drivit en debatt som aldrig har drivit företag själva.
Mm.
Men prata om hur det är och hur företag tänker. Jag tror att allting färgas av att ett fåtal stora multinationella börsnoterade företag bedriver verksamhet med vissa värderingar, medan majoriteten av företagen vi har är små och medelstora företag som ofta drivs av helt andra krafter.
Samtidigt så, jag måste säga från min erfarenhet att jobba på Ericsson som är en av de där stora multinationella. Det som drev, och fortfarande hoppas jag driver Ericsson, det är ju en otrolig nyfikenhet kring vad teknik klarar av.
Ja,
alltså det finns ju en uppfinnare som grundade företag. Den själen lever ju fortfarande, de här galna ingenjörerna som tycker att det är perverst roligt att bara utveckla.
Ja.
Så, men jag tror även stora börsnoterade företag har så många större och andra intentioner.
Absolut.
Men förenklingen blir i slutändan om det ska vara lönsamt eller det ska vara avkastning på börsen.
Men det beror ju kanske också på att det är inte de här galna uppfinnarna som styr bolaget längre, utan det är ekonomer istället.
Nej, men det är inte, ja, nu styrs ju för Ericsson av ekonom, men en lång tag så var ju ingenjörskraften enormt stor. Och då fanns det ju ingen rationalitet i mycket, alltså affärsrationalitet i mycket som gjordes. Man tillät ju en utveckling därför att utvecklingen var kul. Och jag tror att Apple, som är ett extremt framgångsrikt företag, de drivs ju också av att det är så himla spännande att utveckla tekniken.
Ja.
Och dödar du det och bara säger nej, men det handlar faktiskt till syvende och sist om lönsamhet, det är ju hela, du tar ju bort hela själen på.
Ja,
så jag tror även de stora företagen har andra intentioner.
Ja, och det är ingen av medarbetarna i alla fall som går upp på morgonen och målsätter att idag ska jag vinstmaximera.
Nej.
Det är inte därför man tycker att yes, vad kul det var på jobbet att prestera och leverera någonting. Man måste bygga ett företag kring andra värderingar om man ska lyckas, tror jag.
Du är en het inspiratör som får priser för det du gör på scen också. Du har ju lyckats inte bara ha en historia, utan du lyckas också berätta den historien. Vad är det som fascinerar folk med dig?
Ja, det är en svår fråga att svara på.
Ja, men du måste ju ha tänkt på det.
Jag tror det handlar mycket att jag är duktig på att gå från ord till handling. Jag är en person som jag har sett någonstans vad jag vill förändra i världen och bestämt mig för att göra det. Och fortsatt göra det även när det går dåligt. Så jag tror att för när jag är ute och pratar så märker jag att många som lyssnar av olika anledningar, som folk som sitter och har drömmar som man kanske aldrig genomförde. Har tankar och saker man borde gjort eller borde förändrat och det blev aldrig av. Det tror jag är en väldigt stor del. Den andra biten tror jag också är att det finns i hela frågan här nu kring CSR och hållbarhet, så förs det en väldigt massa debatt och väldigt massa diskussioner, och det skrivs fantastiska policydokument och görs redovisningar och ISO-certifieringar. Men jag tror det man letar efter mycket också är att göra det praktiskt. Få ner det på liksom den mest basala nivån. Hur gör man det här liksom i grunden? Och jag är ute och pratar om det här, så jag är inte den som kan prata om de stora strategierna och hur man ska lägga upp det här på ett smidigt sätt och hitta en modell på det. Utan jag berättar om så här gjorde vi, så här tänkte vi. Hur kan man applicera det? Liknande tankesätt i era företag.
Nu ska jag fråga Torbjörn samma sak. Vad är det som är så fascinerande med Björn? För du är kommunikatör, så jag ska se om du lägger någon ny vinkel på det.
Utöver den som Björn själv.
Ja, utöver. Finns det något kompletterande du skulle säga som är Björns hok?
Trovärdigheten också med dig är liksom en nyckel till det hela också. För att det är väldigt många som är väldigt duktiga på att vara ute och måla upp fina visioner och idéer och sådär. Men det faktum att du lever i din egen vision, det tror jag är en nyckel. I varje fall känner jag väldigt mycket av det. Att det är, du är en person som man... När du beskriver vad du gör och vad du håller på med, så tror jag på det. Antingen du är en extremt duktig lögnare eller så är det sant.
Sen har du dessutom varit där och hälsat på och tittat, kikat på lite grann.
Precis, dessutom det.
Ja. Trovärdighetsfrågan tror jag är avgörande. Och att du är en duktig kommunikatör. För att egentligen, om jag ska vara krass, i dina insikter, att jag är tacksam för att glasrent vatten. Det är ju varenda människa som har rest i ett land som är ett utvecklingsland med någon sorts öppna sinnen inser ju de här sakerna och ser ju och upplever samma sak.
Ja, fast det är en skillnad också med Björn, om jag då ska spela på lite grann. Och det är det här att det är precis så det är. Och många vill framhålla att de vet de bitarna och de kan gärna göra ett gästspel i Nepal och vara där några månader och leva på riktigt bland folket där. Men sen vill de åka hem. Och Björn har ju stannat kvar. Du har ju bytt hemland. Och för mig är det en ganska stor skillnad.
Ja, för mig är inte det. Alltså, nu har jag en konstig referensram givet att jag tycker Bangladesh är hemma för mig. Så att jag kunde ju absolut se möjligheten att stanna kvar och att det inte skulle vara en så stort steg.
Men du gjorde
steg.
Inte det.
Nej, jag gjorde inte det. Och jag tror att jag tänkte väldigt mycket kring att stanna kvar. Också för att man stannar ju inte kvar. Man måste ju vara klar med en sak. Om jag stannar i Bangladesh, nu var jag ju där i 2,5 år, så jag stannar ju ganska länge i alla fall. Då har ju jag en privilegierad sits när jag är där. Alltså jag stannar ju och blir en överklass på en gång. Så, och det ger mig möjligheter som är fantastiska. Jag kan ju påverka samhället på ett fantastiskt sätt. Men det är inte en på intet sätt en sämre tillvaro. Det är en annorlunda tillvaro på alla sätt. Och sen tror jag, om man blir personlig, så är det ju mer att jag inte hann skaffa familj där. Alltså många gifter sig och stannar. Men alltså jag, för mig var det faktiskt att komma hem till familjen.
Jag skaffade familjen i Nepal 6 år senare. Så att, men för mig, vad jag tror det handlar om mycket där i... Jag tror det handlar om en annan grej också, för det handlar om det här, precis den här insikten, den tror man känner igen när man varit ute och res, som man sett, alltså alla som har kommit till Nepal har sagt det, att det är så smutsigt ner floden, man borde återvinna någonting. Mm. Jag tror skillnaden är just det, att vad jag är duktig på är att gå från tanke till handling. Att...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Genomföra.
Men det finns ju där, om vi nu går ner i biståndsträsket lite, för det är lite där vi är, där jobbade jag för en biståndsorganisation och då var det ju också att gå från tanke till handling, att säga vi förstår att det är så här, nu gör vi det. Men då gjorde man det inom ramen för ett biståndsarbete eller ett entreprenörskap. För många biståndsorganisationer har ju starka inslag av entreprenörskap.
Absolut.
Varenda mikrokredit är ju en minibank som tjänar jättemycket pengar. Så jag menar, det finns ju starkt, men man har aldrig marknadsfört det som kommersiellt, utan det måste fortfarande heta bistånd.
Mm.
Eller om vi tittar på fairtradade kläder. Mm. Jag jobbade väldigt mycket med tillverkning av kläder och textilier. Det handlade ju om att med ett entreprenörskap lösa ett problem.
Just det.
Men det hette fortfarande inom ramen för, det skedde fortfarande inom ramen
men
för.
Men jag tror kanske det kan vara det som är en del av det hela också, för jag tror att det som... Alltså om jag bara hade varit ute och berättat min historia, så tror jag inte att intresset hade varit så stort eller varit så länge. Utan jag tror det handlar mycket om det här att när jag är ute och pratar med företag, så handlar det mycket om det att men, okej, vi har byggt de här verksamheterna i Nepal på det här sättet, med de här principerna. Men sen den riktiga frågan, hur kan ni applicera det här i er verksamhet? Det är den som är den viktiga. Att för att skapa inspiration för att man sen ska vända sig inåt och fundera på att vad ska vi göra här hemma där vi är i vår verksamhet, i vår verklighet.
Jag tror att det är häftigt med dig att du vågade gå off-grid. Det tror jag faktiskt. Det här att du bestämde dig för att göra det. Att du realiserade en dröm. Och jag tror att de flesta som hör det, och du har ett enormt engagemang och utstrålning när du berättar din historia också. Det är roligt att vi pratar om en gäst. Jag vill bara säga det. Det här har vi aldrig gjort förut. Okay. Jag vill bara säga det. Men du vågade säga, jag drömde om det här, så gjorde jag det. Så jag håller med, steget mellan jag hade en dröm, jag gjorde drömmen. Mm. Det tror jag faller hem hos alla. Jag tror varenda en som lyssnar på dig i publiken tänker... Det där var ju min dröm. Shit, varför gjorde jag inte det?
Ja.
Och jag tog risken lite grann.
Jag tror lite grann, men när man tittar på det här med fasen, jag visste vad som hände där i början, så var det egentligen, alltså det var helt crazy om man tittar på det på pappret. Liksom. Alltså, jag såg att det var för mycket skräp och bestämde mig för att jag startade ett återvinningsföretag, anställde de som bor här i närheten, kvinnor, föräldralösa, lågkastiga, och så försöker vi återvinna papper och göra julkort och det och sälja det i Sverige, och vi visste inte hur man återvann papper. Vi satte igång det på 2 månader, och en dag så satt jag där, jag hade 19 år gammal, jag hade 8 anställda, och som frågade vad ska vi göra nu, och trodde att vi skulle, ja, att jag hade en plan. Det hade jag inte, alltså jag hade bara kommit till Nepal och hamnat där och råkat dra igång någonting, för jag tyckte det var viktigt och hade inte tänkt längre än så. Men så, på något sätt så lyckades vi få det där att fortsätta, och jag tror också det var de här att de insikter som jag kom till där på vägen blev väldigt viktiga, liksom att den största och viktigaste insikten för mig som fick, jag tror också det var en av de sakerna som fick mig att stanna och jobba längre, det var just att jag satt igång det här, och sen så när jag var igång ett tag så började jag skriva anställningskontrakt, Och det var då jag upptäckte att de flesta mina anställda kunde inte läsa och skriva. Och jag menar, det är en sak när man, det är klart att det visste jag på en nivå kanske innan, men att verkligen förstå vad det innebär att kunna läsa och skriva när man kan, ska skriva på ett kontrakt där man kan lura de här tjejerna till vad som helst. Det kändes fruktansvärt, så vi anställde en lärare som kom dit varje morgon och lärde alla läsa och skriva. Och sen tänkte jag mycket mer på det. Det kostade mig 150 kronor i månaden. Aldrig tjänat mycket pengar på någonting, för det effektiviserade verksamheten att kunna gå från muntliga till skriftliga instruktioner. Det var helt otroligt. Inget datasystem kan jämföra sig med den effektiviseringen. Från att det var missförstånd och misskommunikation och problem hela tiden, så hade alla samma bild av vad de skulle göra. Det var det som fick mig att fatta, för att fram tills dess, jag växte upp ändå i familjen, man får lära sig att det är klart man köper mellanmjölken trots att den är ett par kronor dyrare. Eller så är det ekologiska mjölken trots att den är ett par kronor dyrare. Men den är ett par kronor dyrare och hållbart är alltid lite dyrare. Det var då jag fattade att det är inte så.
Nej,
gör man det här på rätt sätt så är det lönsamt att jobba hållbart.
Mm. Du har ju också skrivit ett par böcker om din resa och ditt engagemang och alltihop. Den första kom ut 2007 och den hette Entreprenör utan gränser. Och sen så följde du upp för några år sedan 2012 med Det enda som räknas.
Mm.
Vad är din tanke med böckerna?
Det var min känsla av att jag är ute och föreläser mycket och inspirerar. Och ofta man känner det att man skulle vilja få tiden att få ner det där djupet, att berätta på djupet hur det här, alltså att inte försöka korta ner någonting till en 60 minuters eller 45 minuters pass på en föreläsning, utan få chansen att verkligen berätta hur, ja, de djupa resonemangen som ligger bakom allt det. Det var det som var min målsättning egentligen med att skriva de böckerna. Och sen fick jag väldigt bra hjälp. Först av en journalist som heter Göran Lesbylund som skrev den första boken tillsammans med mig, och sen av min syster Lisa Linnea. För jag kände det att jag är bättre på att genomföra, bättre på att prata. Men jag hade framförallt en syster med som är oerhört duktig på att skriva. Så att vi har gjort det tillsammans, och det har varit också en viktig process. För det har också gjort att båda de har också då inte bara lyssnat och skrivit, utan också varit ganska kritiska, ställt frågor och tänkt till och varit med och kommenterat i den utvecklingen.
Har böckerna fyllt sitt syfte?
Ja, det tror jag.
Det är ju liksom ganska konventionellt att göra böcker. Man kan ju tänka sig att du som social entreprenör inom IT skulle komma på en annan idé istället och göra den lite nytt och flashigt på något sätt.
Ja. Tala om kritisk fråga.
Ja.
Kanske det. Alltså, jag tycker böckerna har gått bra. Det har kommit ut till många och det har gett en bra effekt. Jag tror alltså, jag själv är en person som älskar att läsa. Jag tror fortfarande man läser mycket böcker även om som webben fyller ett helt annat syfte. Och det är klart liksom att vi kommunicerar på Facebook också liksom, och det funkar skitbra, men det når på ett annat sätt. Det är inte alls man får inte samma djup i det vi lägger ut på vår Facebook som det som man har lyckats beskriva och förklara i en genomtänkt bok.
Nej, för i klassisk medieteori så är det ju så att böcker har ju faktiskt förmåga att förändra folks tänkande. Medan väldigt mycket av den löpande kommunikationen i media och så bara förstärker åsikter och attityder som finns egentligen.
Är det så?
Ja.
Jaha, ja.
Man brukar hävda det så klassiskt. Sen är frågan om man verkligen, om det står kvar fortfarande. Ja.
Jag ska försöka fånga ihop en tidslinje. För nu började det här samtalet i 2016 och ett jordbävningsdrabbat Nepal. Sen åkte vi tillbaka när du var 17, frustrerad ungdom, 19, åker till Nepal, bestämmer för att stanna. Och sen har du under ett par år åkt fram och tillbaka 3 företag och en ideell organisation i bagaget. Och nu är vi 2016.
Ja, det är 3 företag och en ideell organisation som har överlevt.
Ja, som har överlevt. Mycket, ja. Mycket erfarenheter. Så jag brukar gilla att säga mycket smutsiga händer med positiv bemärkelse. Du har gjort väldigt mycket. Nu är vi 2016. Nu ska jag vara så här ofin. Hur gammal är du nu? Får man fråga det?
Snart 35.
Snart 35. Och vad ska du göra nu? Vad är framåt för dig?
Just nu så handlar den stora utmaningen är att jobba med återuppbyggnaden i Nepal. Det här förändrade allting. Alltså allt det vi hade byggt hade kommit. Men så började det kännas som att det fanns en plan och saker och ting rullade på. Och jag menar, en jordbävning kommer att förstöra hela landet. Det har förändrat alla prioriteringar. Så att nu är den stora biten att under de närmaste åren jobba med återuppbyggnaden. Att vara en delaktig och komma tillbaka på fötterna igen.
Mm.
Det är det ena, samtidigt som att rent personligt vill man ju kombinera med det. Vi testade familjen och bo i Sverige ett tag. Det funkar inte, nu är vi tillbaka i Nepal. Känns bra att bo där och liksom vill också kunna lägga fokus på familjen. Kanske skaffa barn.
Hur mycket är du i Nepal och hur mycket är du i Sverige?
Ungefär varje år, 9 månader i Nepal, 3 månader i Sverige, ibland 4.
Mm. Och sammanhängande eller lite fram och tillbaka?
2 gånger om året i regel, en gång på hösten, en gång på våren.
Mm. Vi var inne på det lite tidigare, men biståndsorganisationer. Mm. Alltså, det är ju, jag hävdade att delar av det du gör görs av biståndsorganisationer. Mm. Men vad tycker du om bistånd? Har biståndet hjälpt Nepal framåt?
Absolut. Nepal har inte kommit dit det var idag utan biståndet. Sen ser man ju återigen, det som är så väldigt tydligt är att det småskaliga biståndet gör fantastisk nytta i Nepal. Och det är väl... Det är det man kan se mycket. Att, så jag är inte en person som tycker att man ska ha socialt företagande istället för bistånd. Det är två, båda sakerna behövs av helt olika anledningar och på, i olika sammanhang. Och det är samma sak som jag själv också nu driver en organisation som jobbar med bistånd. Jag tycker att det beror på vad, hur situationen ser ut.
Du är en populär föredragshållare, inspiratör kring just det här. Du har varit inne på det tidigare att du pratar om det du har gjort och inspirerar svenska företag att se det här som en del av sin kärnverksamhet. Och där är vi så här rörande överens, jag kan inte ens hitta på någon bra fråga. Men den frågan jag vill ställa istället, det är, ser du exempel på de företag som verkligen har lyckats göra det? Finns det tänket, det vill säga jag förstår att min kärnverksamhet är det viktiga i det jag gör? Har du några sådana exempel? Du säger, ja, de gör det.
Det finns det många. Framförallt skulle jag säga det att de allra bästa är ju de som egentligen inte ställde sig den frågan egentligen, utan det var självklart att man redan från början byggde upp ett företag som gjorde nytta i samhället och där man bodde. Att det var därför man, alltså, det har varit med där från grunden. Men sen tror jag att det är fler och fler idag som inser att ska vi driva ett bra företag framåt, så handlar det om att hitta kombinationen. Det handlar om att hitta det som gör vi affären i sig, både hållbar och lönsam. Mm. Och det tycker jag är att man alldeles för lätt så fastnar man i diskussionen vad gör de största företagen i Sverige. Det är ofta de det fokuseras på. Jag tycker de medelstora företagen är ofta mycket, mycket mer spännande.
Kan du namedroppa något som du tycker okay. att de här ska vi hylla?
Jag träffade nyligen Härjedals kök. Fantastiskt bolag som har som koncept att istället för att riva ut hela köket och sätta upp ett nytt, så byter vi köksluckorna, tar hand om det gamla och bara gör en del av en renovering istället för att sliter bort allt gammalt material. Enkelt koncept, och i samband med att man gör det, i samband med att man driver den fokusen, så tittar man bakåt i hela kedjan. Men okej, vi måste se till att vi har börjar köra miljöbilar, att vi kör miljövänligt till kunden, hur vi saker och ting är producerat, vilken el vi använder i fabriken, och så jobbar man sig successivt neråt i kedjan. Men det intressanta jag tycker att de gjorde var att man börjar i änden att det här är en del av vad vi säljer, det vi gör affär. Vår själva tjänst och produkt som vi levererar, den är hållbarheten. Sen så måste vi naturligtvis göra det här hela vägen bakåt också. Men jag tycker det är spännande just att se det att vi börjar med affären.
Mm, jag är helt med. Du brukar också säga så här, det här med ledningssystem och ISO-system och policies och sånt där. Det är inte det är liksom vattenvärt. Är det aldrig värt någonting?
Nej, men det är säkert bra. Men vad jag tycker det viktiga i slutändan är att vad är det man gör och kommer gå från ord till handling. Om de systemen leder en framåt till att man genomför saker och ting, så är de ju fantastiska. Och jag tror att det är lösningar som funkar, framförallt kanske för lite större företag. Men jag tror att det som saknas, jag tror att problemet är inte att vi gör för lite ledningssystem och för lite certifieringar och för lite av allt det här. Det känns som att det har de flesta löst. Så jag skulle säga att det som fortsätter gärna med det, men det viktiga är att se till att det blir praktisk handling och att man kommer ganska snabbt därifrån. Jag tycker det att i ett CSR-arbete så är säljchefen den viktigaste personen. Ja, kanske inte. Men att ha med säljchefen i alla fall är otroligt viktigt, att man inte börjar sätta sig att vi ska lägga det här vid sidan av och sen ska vi, utan hur får vi in det här i det som gör oss till vad vi är?
Jag måste ställa en bonusfråga. Vi har debatterat den här EU-lagstiftningen som kommer just nu, som handlar om årsrapportering av hållbarhetsrapportering för fler svenska bolag. Vad tycker du om den?
Det är fantastiskt.
Tycker du det är
fantastiskt? Fler sådana lagar.
Tycker du det är den effektivaste lagen, givet vad du nu har sagt? Liksom?
Alltså jag tror det finns effektivare sätt att göra det på. Mm. Men det här är en väldigt bra lösning. Jag tycker jag tror man skulle kunna, alltså en EU-lagstiftning blir väldigt stor. Jag tycker att Sverige själv borde kunna sätta in en hel del bra lagar för hur man ser över sin upphandling och sådana här saker. Offentlig upphandling framför allt. Om man nu ska hantera det med lagar. Jag ska inte säga att jag är inte på något sätt en expert på det området. Vad jag tycker är mer intressant är just den här känslan av att man måste inse, om man tittar som företagare, som entreprenör, som verksamhet och se vart är samhället på väg. Det som när man lever i Nepal så ser man vissa saker väldigt tydligt i alla fall. I Asien så växer medelklassen väldigt, väldigt snabbt. I Nepal har det gått snabbt. Som miljontals människor flyttar in till städerna. Man får det bättre ställt. Och när man får det, då vill man ha kylskåp. Då vill man åka på flygresor. Man vill ha bil. Man vill ha allt det som vi tar för givet här i Sverige. Och vi vet att vår planet inte klarar det. Så om vi är på väg i en riktning där vi inom en 10-15 år kommer vara 3 miljarder människor i Asien som ska ha samma levnadsstandard som vi, så klarar inte planeten att hålla det. Då måste man förändra sin affärsverksamhet av affärsmässiga skäl. Det kommer inte funka. Det som var bra för flera år sedan, att man skulle producera någonting på så stor skala som möjligt, ta fram en pryl som sen skulle användas och kastas när man är färdig med den, det är inte ett sätt att tjäna pengar på längre. Sätt att tjäna pengar är att designa om den här prylen så den är lätt att reparera och fixa. Man kan laga den, man kan återanvända den, man kan återvinna den när den är slut. För det kommer inte finnas material och resurser att göra på något annat sätt. Det är att börja tänka i de banorna. När man ser att vi har en vattenkris runt om i världen, som också blir väldigt tydlig när man bor i Nepal där det inte finns tillräckligt med vatten längre på många ställen. Och då kan man fundera på det att vissa där spelare i den här väljer det att, ja, men då fokuserar vi på att köpa upp stora vattenresurser och sen kanske säljer det till de som har råd. Medan andra fokuserar på att vi tar fram en billigare lösning för att rena vatten. Och jag tror att det är ett mycket bättre sätt att tjäna pengar på.
Alltså jag skulle säga att jag tror inte man behöver bo i Nepal för att inse de där sakerna som du nu föredrog. Och jag vill testa en idé på dig, för jag har ju hävdat det här med lagstiftning kring årsrapporter suger. För att det är ju ytterligare en sån här pappersprodukt som man ska göra, för att man ska göra det för att lagen säger det. Och jag vill ju ha en annan lag. Jag gillar också lagar, det är tvång. Tänk om jag föreslog att man skulle ha en lag kring utbildning. Att varenda företag som har någon sorts person som har i ansvarig för business intelligence eller på något sätt, alla vd:ar måste utbildas i de här frågorna. Skulle det, för då är vi närmare det som du säger om att vi måste förstå de här sakerna.
Ja.
Skulle vi göra den lagen?
Är
den
absolut.
Bättre? Skulle den vara en bättre lag?
I hate to bring this to you, men ni kommer inte få igenom det här.
Vi ska ha en lobbyverksamhet. För, okay. Och titta, jag har äntligen någon som tänker gå till handling. Så lyckas jag lura in honom på det här, då kommer det hända.
Jag måste fråga dig en helt annan sak. När du kommer och berättar hos företagen så blir det blir ju naturligtvis en injektion, en inspiration liksom, att höra allt vad du har gjort och allt så. Men sen samtidigt så tänker jag att, men du har ju också nu prövat att bo i Sverige, det gråa Sverige och liksom byråkratin och liksom svårigheten att få saker att hända och sådär. Liksom. Du drabbas inte av det att företagen kommer till dig och undrar, ja, men det låter ju bra allt du har gjort i Nepal, men vad ska vi göra hos oss?
Jo, men det är klart, det är många som säger det, och det är den frågan som jag helst av allt vill höra, för det är den jag tycker är viktig. Frågan är ju egentligen inte vad som har hänt i Nepal, utan för företag här i Sverige så är frågan, men vad ska vi göra hemma hos oss? Och jag tycker svaret på den som jag brukar, det beror på vad man har för verksamhet, men det handlar om därför att fråga att vad är det för någonting vi säljer och hur påverkar det samhället och världen omkring oss? Och skulle vi kunna skruva det? Skulle vi kunna anpassa den här produkten eller tjänsten kanske till en annan målgrupp och få den att göra mer nytta, eller skulle vi förändra den på ett annat sätt? Hur tillverkar vi den? Alltså, görs den av material som kan återanvändas, repareras, lagas? Slänger vi den när den är färdig eller återvinner vi den? Hur mycket energi använder vi i den processen? Hur levererar vi den? Alltså att tänka igenom helheten. Men utifrån de två frågorna, vad säljer vi och hur tillverkar vi?
Jag brukar ställa frågan, vad gör du i en hållbar värld? Gör du affären i en hållbar värld?
Ja, finns du överhuvudtaget
där? Finns du i en hållbar värld? Finns inte din produkt i en hållbar värld, då borde du ställa om nu. Ja. Finns du i en hållbar värld, då kan du säga, vad gör du och hur gör du det?
Ja, väldigt bra faktiskt.
Vad händer sen, Björn, när du har sagt det här till företagen? Sen åker du tillbaka till Nepal och så försöker de göra någonting åt det här.
Alltså, förhoppningsvis så i många fall så brukar ta steget längre än så. Alltså, jag tycker det är kul att det är jättebra att vara med och föreläsa och vara inspiratör, men det blir roligare när man sen efter blir inbjuden tillbaka till ledningsgruppen för att sen diskutera att, men okej, hur tar vi det här ett steg längre då? Och hur ska vi göra det här på riktigt i vår verksamhet? Så ofta får man vara med och ta ett eller två steg längre, men sen i slutändan så är det, sen förr eller senare så drar jag tillbaka till Nepal, så att det blir någonstans upp till dem själva att få det bli gjort. Och då ser man väldigt ofta på olika attityder i vissa företag där man säger att någon säger att wow, det här var fantastiskt, ska jag boka in ett möte om 2 månader? Ja, men okej, då förstår man att det där kommer nog ta en stund innan det blir någonting av, medan de som säger att det här var spännande, kan du komma hit på måndag? Och jag tror att det är den senare attityden man behöver göra om man ska göra några affärer av det här.
För alltså, måste man ha så bråttom? Är det viktigt att man har så bråttom?
Ja, det är bråttom. Jag tycker att det här är frågor man borde tagit tag i för länge sedan. Det är dags att göra det nu, och framförallt så är det sätt att...
Varför är det bråttom?
Av två anledningar. Dels är det någonting som är... Alltså, de här frågorna är kritiska. Om vi fortsätter den riktningen vi är på väg i, så vet vi att vi kommer inte klara oss. Planeten kommer inte klara trycket. Vi måste driva en förändring. Samtidigt så är det också att jag tror det är en överlevnadsfråga som företag, att ska vi kunna tjäna pengar i framtiden och vara lönsamma, så behöver vi ta tag i det här.
När vi pratar om hållbarhetsfrågan så tycker jag väldigt ofta när man kommer till företag att man saknar förändringsperspektivet. Alltså, jag drivs också av sense of urgency, så svaret där är jag helt med på.
Vad heter det, sa du?
Alltså, sense of urgency, jag har lust att förändras. Vi måste förändras. Mm. Det håller på att gå rappt åt helvete. Vi kan inte sitta på vår rumpa och titta på det. Det är oacceptabelt. Vi pratar om 2 grader förändring som vi vet kommer antagligen bli mycket mer, men 2 grader är så lätt att säga, så då säger vi det. Men vi förstår fortfarande inte konsekvensen av vad har vi egentligen ställt till brev. Vi sitter ju med skägget i brevlådan just nu i allra högsta grad.
Precis.
Men jag ska backa upp och säga, det som är intressant när man pratar om hållbarhet, det är ofta att man tror att jag ska ta ett steg och sen är det klart. Mm. Att jag ska lösa det. Jag måste kritisera morgondagens lösning ur alla perspektiv och säga, nej, men den är inte bra, därför att den är inte bra. Och då kan man inte göra någonting istället. Istället för att vi många gånger i företagssammanhang har ganska stor tolerans för att stora förändringar tar lång tid. Mm. Så tror man att därför att man drivs av någonting som är besjälat, att det måste hända imorgon. Alltså,
det handlar om att det måste sätta igång omedelbart.
Vi måste starta på
det. Det är det som det handlar om. Vi måste komma igång och börja driva processen. Det är klart att det kanske tar en liten stund att genomföra. Men liksom så länge, om konceptet är att vi tar ett möte om 2 månader, ja, men då vet vi att det finns, alltså, innan det här blir genomfört så kommer det ta en evighet. Men upplägget måste vara att det här måste vi sätta igång med, det måste vi sätta igång med nu. Det är det som är det viktiga, att sätta igång, börja driva det. Man kan, gör inte allting på en gång, man börjar med vissa saker och får dem att hända. Men jag tror också det är viktigt att ska man få med sig dem på företaget, så är det att snabbt gå från ord till handling, visa på att vi har riktiga, konkreta insatser för att göra. Och jag tror man kan tänka väldigt, ofta jag gillar de här småföretagen som gör bra saker. Jag träffade ett företag som håller på med backupper. Jag tycker deras case är ganska spännande. De sa det att sätta på en workshop, men det här, alltså vi är ett litet företag med 7-8 personer som gör backupper. Vad det här måste göra? Så bara, men okej, vi ställer frågan, så om det skulle bli 100 gånger större, vad har ni för påverkan på världen då? Ja, så problemet är att vi skulle behöva ganska mycket hårdvara och rätt mycket kylning till den, och som behöver vi uppgradera ganska ofta, för det blir fler och mer som backas upp, så i slutändan, så det skulle inte vara så bra. Nej, så behöver man titta på det, att en av de frågorna som jag tycker är spännande så är det att man ifrågasätter sin affärsmodell. Kanske problem, alltså backup i sig är ju en bra lösning, den behövs. Det är ingenting som vi kan, som inte ska vara med i det här hållbara samhället. Frågan är hur så görs den och hur tjänar vi pengar på den? Och då säger man, men vi tjänar pengar på att vi säljer gigabyte. Så ju mer gigabyte vi säljer, desto mer tjänar vi. Det vill säga, ju fler hårddiskar vi behöver, desto mer kylning, desto mer allting annat, desto mer pengar tjänar vi. Det skulle jag säga är en icke-hållbar affärsmodell. Om man vänder på den och vi börjar diskutera och gå fram till det, att vad är det kunden vill ha? Ja, jag vill ha en backup som jag kan läsa in snabbt ifall min data skulle försvinna. Det handlar inte om 100 terabyte. Det handlar om att få tillbaka den på ett snabbt sätt. Så vi vill komma fram till att om man skulle vända på affärsmodellen och istället för att sälja gigabyte-prisen, säljer det att vi gör en backup som är så liten som möjligt, smidig och snabb att läsa tillbaka, för mindre backup går snabbare att få tillbaka, där man inte backar upp onödig data. Då behöver man mindre hårddiskar, mindre uppgraderingar, mindre kylning, mindre energi, och allting går i den andra riktningen. Och det handlar egentligen, dessutom så var det intressantaste var det kom fram till att, men problemet idag är att det är så jäkla pressade priser på gigabyte-lösningarna, att det är mycket bättre att kunna ta betalt per tjänst på det sättet. Och det är väl där jag tror ofta man behöver tänka till.
Affärsmodellerna, för det är de som låser fast oss i ett konstigt, att vi köper bilar, vi köper inte mobilitet.
Precis, och det är det som är så konstigt, för det, med att det är en jättebra tjänst, det är klart vi ska ha backup. Eller, och det gäller på mycket annat. Det är de här, jag har sett flera restauranger här nu i Stockholm som jag har gått från att köra den klassiska buffén till att när du sen ska fram och betala för buffén så får du väga maten. Mm. Och se att hoppsan, det blev ganska dyrt ifall jag tänkte mig slänga allt det där.
Att det inte någon entreprenörs, de här inkubatorerna har liksom bara låst fast dig i Sverige. För det känns ju som att om man ska göra rätt från början, alltså ska man göra rätt från början, så blir det väldigt rätt. Och som du säger, tror vi på att Sverige kommer att ha en utveckling bland småföretagen, vilket vi måste ha, så gäller det verkligen att fånga inkubatorerna. Det gäller att fånga tidiga företagen.
Absolut.
Och är det några du jobbar mycket med?
Jag jobbar ganska mycket med inkubatorer. Jag är ofta ute där som inspiratör av företagshållare. Både med inkubatorer och ungföretagsamhet och drivhusen och de som jobbar med nyföretagande.
Det är ingen av dem som har tagit ditt pass och sagt, nu stannar du här nu. Nu blir du livegen. Det skulle jag gjort om jag hade en inkubator.
Ja. Björn, vi börjar närma oss slutet och jag måste hinna med och fråga lite mer om det som du nämnde. Som hastigast.
Den viktigaste frågan.
En av de viktigaste frågorna i CSR-podden, det är ju misslyckandet. Mm. För du sa ju själv att du har startat flera företag. Jag kommer inte ihåg hur många sa du att du hade startat.
9.
Och det är 4 som lever. Så det är mer misslyckande än lyckat om man ska titta på antalet. Men hur ser du på det här med misslyckas? Har du rätt för vad har du för slutsats av? Vad är dina erfarenheter av det?
För det första, att den person som inte har misslyckats aldrig försökt. Sen är det att det är lätt att säga att man ska se sina misslyckanden som en lärdom. Men när man står där och det är på riktigt, alltså, och gör de här misslyckanden som gör riktigt ont, alltså det första som riktigt skarade mig var väl liksom när jag hade byggt upp den här återvinningsverksamheten. Jag hade två chefer som jag satsade på som en dag skulle ta över verksamheten. Och sen kom på dem med själva pengar och stoppa i egen ficka. Efter att jobba tillsammans i 8 år och jag hade tänkt att de en dag ska ta över verksamheten. Det fick mig att gå på knäna så jag hade ingen lust att gå till jobbet. Jag ville bara lägga ner företaget egentligen. Och i det läget att tänka tanken att haha, vad ska jag lära mig av det här? Mm. Är inte alls roligt. Men fruktansvärt viktigt. Eller det är som att i ett annat tillfälle startade en fabrik som producerar biobränsle i Nepal, briketter. Med tanken att det är en kris på både råmaterial och bränsle. Det är väldigt ont om det. Så vi startade upp en verksamhet som producerar briketter för att försöka ersätta ved, ersätta diesel och ersätta de här alternativen. Och vi fick faktiskt fram ett bränsle som var billigare än veden. Vilket gick fantastiskt bra. Vi sålde allt vi kunde sälja. Eller att vi kunde producera. Och fick problem med både gangsters och politiken. Det blev väldigt hett och väldigt intressant. Och det gick alldeles för långt. Vi hade personer som blev hotade. Vi fick stänga ner hela fabriken och sitta i eviga förhandlingar med gangsters och försöka komma fram till att vi skulle hitta en lösning. Och till slut så slutade det med att jag var tvungen att sälja fabriken till ett pris som var långt under vi hade köpt allting för. Jag var tvungen att avskeda de som har jobbat för mig i 10 år. Gick nästan i personlig konkurs på vägen. Och så står man där och allt jag har byggt upp så finns det ingenting kvar. Och att i det läget kunna tänka den här tanken att ja, och hoppsan, det är kul att misslyckas, vad ska jag lära mig på det här?
Men vad lärde du dig på det då? För att om vi tar första historien där med, alltså, det måste ju funnits en erfarenhet där som...
Ja, det finns det, viktigt. Det jag lärde mig framförallt i det där första var att jag tror det är viktigt att fortfarande vara en person som litar på folk. Men samtidigt som man litar på folk så ska man se till att sätta system i praktiken som gör det svårt att fuska, som kontrollerar det från början på automatik, inte för att man går runt och var misstänksam och snoka, utan bara helt enkelt göra det riktigt svårt och göra att man känner att man inte, för det som det är en kultur också, att de politiska ledarna i landet har ju lärt alla andra att det är okej att fuska och att så därför blir det ett väldigt stort problem, och där det är lagar inte finns på den styrkan som vi har här i Sverige. Så det är en väldigt stor bit i det att sätta upp systemen.
Hur gör du idag med de som du har som chefer?
Idag så är vi mycket tydliga med att vi har system. Dels att den som köper in, den som gör inköpen hanterar så lite pengar man bara kan. Utan att det är en som gör inköpen och en annan som betalar för det. Att vi har stickprov och kontroller. Att man vet att det kommer någon att checka ibland. Och så bara att det som testar att köpa in samma saker. Och se vilka priser man får. Och att det är någon som sitter och kollar att revisorn har tydlig uppgift på sig att verkligen checka och ifrågasätta och se. Har konsumtionen sånt ökat eller minskat? Så att sätta system på det.
För nu fick vi en väldigt trovärdig historia kring... Jag trodde ju på dig väldigt mycket när du berättade vad du hade lärt dig. Därför att jag visste om att du hade lärt dig den hårda vägen. Så tesen är ju här att det finns ett möjlighet till lärande när vi slutar prata om framgångarna utan faktiskt pratar om...
Ja. Det är alltså den tesen som vi
har. Det är det som den tesen. Vi gillar ju inte misslyckanden.
Inte att man ska hamna i misslyckandet och tycka, åh vad bra, nu måste jag sätta mig och lära mig av det här. Utan att vi faktiskt måste våga dela med oss av
misslyckandet. Som du gjorde nu.
Precis som du gjorde, för att det finns en väldig kraft i det.
Ja.
För andra att höra att okej, han har också gått på pumpen med det här. Då vet jag att jag är inte ensam om det här. Va?
Jag tror det är viktigt. Det man kan lära sig av det här andra som hände här med den här fabriken då, så gjorde jag att man kan ena sidan tänka att det var ju dumt, det var en massa gangsters här som förstörde det för oss. Men det är ganska ointressant. Intressant tycker jag är att vad kan jag lära mig av det. Och det var ett antal saker som jag gjorde vansinnigt. För det första så startade jag en för stor fabrik för fort. Alltså lånade pengar, tog in externa finansiärer, startade en ganska stor verksamhet i en bransch, bränslebranschen i Nepal som är väldigt het. Och gjorde det utan att först gå igenom överhuvudtaget reflektera vad det skulle få för politiska konsekvenser. Så jag gjorde en väldig massa misstag där på vägen. Det hade kunnat göras annorlunda. Skulle velat göra om det här företaget idag. Och det har faktiskt, jag har tänkt mycket på med de företagen jag startat senare. Så hade jag inte startat en stor fabrik. Utan flera små som inte var så intressanta för vardera fabrik i sig. Det var också den här erfarenheten fick mig att inte starta en byggfirma i Nepal. tidigare. Fast sen gjorde det i alla fall.
Okay.
Men, det var, alltså, men då är det en ideologisk.
Nej, men det var en jordbävning. Ni var tvungna att stå och göra det här. Ja. Och där finns det ett annat läge. Alltså de intressena som finns att man, i stora byggen inne i Kathmandu är helt andra än det som de gäller att bygga upp ute på landsbygden. Det är inte samma problem. Men det var många sådana saker som man fick med sig. Och det är liksom, alltså det går för, men det är just det precis, när det där, de här riktiga misslyckanden, de som gör riktigt, riktigt ont, som det gör att man har knappt har svårt att ställa sig upp efter sig. Så att vi hade, liksom, hade en personlig ekonomisk kris i ett år efter det där. Innan vi som var tillbaka på banan. Det är då det är riktigt svårt, faktiskt på allvar tänker jag det, att vad kan jag lära mig av det här? Det är inte lätt, men det är den man verkligen kan lära sig någonting av.
Det kommer ju sen. Och det är väl kanske precis att man måste betala om man är en extrem doer som du låter som du är. Du hoppar ju igång saker ganska fort.
Ja.
Så då kan man ju ibland fråga sig, hinner han tänka efter när han gör saker? Eller gör han bara saker så lär han sig på det?
Och ofta så är det nog så att ibland tänker jag efter. Men när jag startade Build Up Nepal så fanns det inte tid för det. Utan vi tömde bankkontot och satte igång.
Och sen låter ju Build Up Nepal nästan, man skulle kunna säga att det är en skola också.
Ja.
Alltså, så att det, du har ju en helt annan profil.
Men du är väldigt mycket att du satsar allt på ett kort. För att du,
nej, han har ju fyra bolag.
Ja, men nu så sa du att du tömde bankkontot igen. Och det gjorde du ju första gången du startade bolag också. Och så att du går all in hela tiden med projekten.
Jag tror att alltså, gör man inte det så är det chans. Så tror jag aldrig att det blir av. Alltså, antingen gör man det, gör man det ordentligt.
Och, det är, och då är allt. Det är hela bankkontot varje gång.
Alltså man har ju alltid en backup med, så det är så att min princip är alltid det som entreprenör med, att först säljer man någonting och sen tillverkar man det. Det var så jag sålde mina första julkort. Vi sålde 3000 julkort och sen lärde vi oss återvinna papper. Och tyvärr hann vi inte skicka dem till Sverige innan jul, men det gjorde inte så mycket.
Men det räknas inte som ett misslyckande.
Nej, men det här företaget som köpte dem var helt nöjda med att skicka dem nästa år, så vi gick bra.
Ja.
Och det var ju tur det. Men, och samma sak var när jag skulle starta mitt IT-företag. Jag var tvungen att ha ett kapital för att starta ett foreign investment i Nepal. Det hade inte jag de pengarna. Så att vi började med att sälja webbtjänst till ett par svenska företag som gick med på att okej, med 6 månaders leveranstid mot att de fick ett bättre pris. Och sen så tog jag mina påskrivna offerter, gick till banken, lånade pengar, åkte ner till Nepal och startade firman. Då har man liksom tagit lån och allt det här, men har en säkerhet bakom. Och samma sak, innan jag åkte till Nepal efter jordbävningen så la jag upp en webbsida på Facebook att det här har hänt, vi behöver hjälp från alla som kan, hjälp att samla in pengar. Vi har en ideell förening, Tuck i Nepal, som kan hjälpa till och se att jag kommer på plats och göra allt vi kan för det ska gå bra. Och så tänkte jag att, ja, hoppas det går bra. Och det var det efter det som vi tömde bankkontot. Sen var vi iväg på landsbygden några dagar och jobbade. När vi kom tillbaka så hade vi fått in ganska mycket där. Vi fick in alltså från våra kunder, var ju folk som hörde av sig och sa att nu har vi satt in så här mycket. Eller framförallt var det de som sa att du har hört ner problemen i Nepal, jag antar att du behöver fakturera i förskott eller? Och dessutom så har alla här på firman lagt ihop en dagslön och så fick vi ihop så mycket och varsågod, lycka till i Nepal. Så det löste sig.
Nice.
Och det är mycket som, jag tror mycket det är att det vågar göra. Vi kunde inte sitta där och vänta på att först ska vi samla in pengar och sen ska vi åka ut och hjälpa till. Alltså det var en jordbävning där liksom, det gick inte att vänta.
Du sa ju någonting här som var extremt relevant från hållbarhet och CSR-världen. Det är ju att du sålde först och sen gjorde du.
Ja.
Och nu har jag en känsla av att i hållbarhetsvärlden eller CSR-världen, vilket vi nu är, så är det så väldigt mycket jag ska göra först och sen ska jag hålla det hemligt i 10 år. Mm. Och sen när jag tycker det är så gediget så att jag har sopat allting färdigt, då kanske jag eventuellt släpper ut en liten berättelse om att jag gör det. Alltså det finns ju en extrem försiktighet.
Men det här är intressant, för det här tycker jag är väldigt kluvet. Jag tycker å ena sidan så finns det ju de som också har kört lite väl mycket greenwash och liksom tagit, ja, nu ska vi börja med ett CSR-arbete, vi tillsätter en kommunikationsansvarig. Och då blir det fel. Men samtidigt
blir det verkligen fel då?
Ja, det tror
jag tycker det är superbra, jag gillar det jättemycket.
Jag ska säga något annat. Ja. Däremot så tycker jag att de som har gått den vägen att det här ska vi göra, nu låter vi in med säljchefen här och sen sätter vi igång, hur ska vi ut och sälja det här? Då händer någonting i organisationen och plötsligt, shit, om det här går bra, vi lyckas sälja det, ja, då måste vi snabbt som bara den se till att vi är duktiga hela vägen rakt igenom och får ett jäkla driv och genomföra det. För så fort man får någonting som man säljer ut och säljer, då driver det affärer och driver det utveckling i hela bolaget.
Skillnaden mellan det du sa nu egentligen, om man skulle ställa greenwash-begreppet mot det du sa, det var att det senare där var ju en produkt eller någon tjänst som jag skulle leverera. Medan greenwash-begreppet är ju att sälja ett varumärke. Det är svårare att granska en greenwash. Alltså den kommer lättare kunna, det är ju därför den blir en greenwash, för att ingen granskar den och säger till hur ni gjorde ni fel. Men hade vi haft mekanismer för att granska en greenwash, alltså varenda grej som kommer ut och säger man, gud vad vad bra att ni gör det här, nu vill jag se det hända också.
Ja.
Då är det samma mekanism.
Ja,
det så ut och kommunicera mer och bara säga att ni gör bra saker och sen se till att ni gör det också.
Precis, men det gäller ju att det går att ha uppföljningen på den.
Mm, absolut.
Ja. Hörrni, vi börjar... Tiden börjar ta slut.
Nej, vi kan prata om det här 4 timmar.
Jag vet, det är det som oroar mig. Jag tänker så här, vad kommer det vara om 5 år, Björn?
Det har jag ingen aning om.
Du har ingen idé liksom framåt, vad kommer det ta vägen nu?
Nej, det beror väldigt mycket på. Framförallt den stora frågan är väl egentligen nu att vi har en son som är precis fyllt 18. Och det kommer nog hänga väldigt mycket på vad han vill. För att,
han tänker flytta. Det är ett helt annat land och han tänker inte ha mer att göra längre.
Nej, han är osäker på om han vill stanna i Nepal.
Mm.
Och då är frågan, oj då, om han står iväg, liksom, han är förvisso 18, han kommer flytta ut. Liksom, men jag vet inte, vi kommer inte lämna Nepal helt i alla fall, men det kan vara att vi finns någon annanstans. 5 år är en lite för lång horisont för mig.
Men att ni ska bo i Sverige, det är ganska uteslutet.
Alltså jag gillar så som det är nu, att kunna komma hit några månader varje år. Jag har ändå växt upp här och har mycket från Sverige och gillar att vara här på månader, men det får inte bli 12 alltså, på ett år.
Kanon.
Tack
för att du kom hit, Björn.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.